Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Just säger någon som vet.
En podd i podden, Meta.
Precis. Så, något sånt där får vi se.
Yes.
Ja, men vi kör igång Bajenpodden 187. Nu börjar det bli många, börjar närma oss 200 här, med stormsteg. Ja, då blir det ju fest som vanligt.
En 200-fest.
Ja. Ja, John är tillbaka från semestern uppe i Sundsvall och hälsar på jätterna och sådär. Jag vet ingen ko, jag letar, jag hittar ingen. Men ett litet äventyr uppe i Sundsvall, det är sådär. Den staden, jag såg staden den här gången.
Ja. John är närmare micken och högre. Det är lite stimmigt här idag, som ni kanske hör. Vi är på restaurang Kvarnen och det är många glada middagsgäster. Här inne idag.
Ja, det var överfullt. Det brukar det inte vara. Men okej. Okay. Billy, du är här.
Billy är här.
Ja.
Hej.
Och sen har vi Magnus.
Jag är här igen.
Ja.
Ja, kul. Också haft semester. Inte i Sundsvall dock, lite längre söderut.
Du hade velat varit i Sundsvall?
Svar, nej. Nej. Faktiskt inte. Jag var i Sundsvall i 2 timmar via iPaden ändå, så att jag såg match.
En liten reflektion ifrån Sundsvall. Jag var inte i Sundsvall, jag var någonstans emellan Härnösand och Sundsvall. Skitsamma, det var en håla. Där kristet utseende kommer ifrån, så kan ni gissa sen vart det är någonstans. Jag skulle parkera bilen och skulle gå och kolla på fotboll. Vet du vad det kostade i parkeringshuset att parkera i 3 timmar för att se en match med Hammarby fotboll och Sundsvall?
Nej,
ingenting.
4 kronor.
Oj, 4 kronor. Ja. Ja, det är bättre än Tele2s jävla parkeringsgarage.
Jag kan säga att ni har mycket att lära av Sundsvall, Stockholms stad.
Verkligen.
Ja, du ser, men jag körde mobilvarianten, då var det lite dyrare. Han betalade 3,63.
Ja, jag körde länge så här, hela förra säsongen. Det finns en så här parkeringstjänst som heter Easy Park, en så här app.
Yep.
Och hela förra säsongen så var det någon bugg. Så när man matade in den koden som är till det tvågaraget, då betalade man 1,50 oavsett hur länge man stod.
Okay.
Så att hela förra säsongen var i princip gratis parkering. Men nu har de jävlarna hittat det. Det var väl i slutet av året kommer de räkna ner. Liksom, så här, ja okej, då har vi 3 miljoner parkeringar här, bra. Då så fakturerar vi för det och så bara, nej.
Det var hur många visste om den?
Ja, jag vet inte. Det är väl som använder
Easy Park. Det är ungefär som du vet när man tankar för med de här, man ryckte upp 100-lapparna.
Ja.
Ja. Jag säger inte att jag gjorde det, men jag har hört talas om det.
Enligt ryktet ska detta gå.
Ja, precis. Ja, men då hoppas vi att det låter bra. Jag är lite nojig inför ljudet här, för ni brukar vara så jävla känsliga när det kommer till sånt. Så att, det är därför jag är lite... Men snart har jag druckit en öl. Och då brukar det mesta bara lösa sig av sig själv. Det är så vi jobbar. Ja, jag tänkte vi skulle göra så här att vi börjar med matchen uppe i Sundsvall. Det var en ny spelare, presenterades väl i veckan. Padiba starta. Annars så var det väl ganska samma startelva som innan. Haglund ute på kanten igen.
Så jävla trött på honom.
Ja. Ja.
Solheim, Haglund och Smarason. Jag är så jävla trött på dem. Alltså ja. Det är så här, det finns... Jag menar inte att så här, allt de gör är dåligt och bla bla, utan det är bara så här, osköna spelare liksom. Det är spelartyper som jag verkligen inte gillar.
Jag skulle vilja säga att de är liksom alibispelare, ja. Som jag brukar säga. Alltså de gör ingenting, men ändå gör de ju, alltså de gör nog säkert jävligt mycket nytta i det tysta liksom, som man inte ser. Men liksom så fort det kommer till avgörande passningar eller ska göra det där lilla extra, så känns det som att vi lägger bollen till någon annan. Det är liksom, de tar inte liksom något ansvar rent offensivt. Och det är det som man är trött på liksom. Men jag vet inte, jag tittade på matchen kanske med lite andra ögon. Jag tycker inte det var en katastrofmatch.
Nej.
Jag är inte myspajare, men liksom, fan, de lägena vi hade, alltså att vi inte gjorde mål på dem, vad var det, 4-5 riktigt bra chanser ändå som vi kunde ha gått därifrån med 2-0 utan att skämmas liksom.
Det är lite fel spelare som får de där bästa lägena, tyvärr.
Och
då är det lätt att det blir så. Men det är väl ingen, alltså, matchen är väl inte så jättedålig så.
Nej.
Resultatet är ju inte bra.
Nej,
man behöver vinna matcher och speciellt när man tittar på det spelprogram som väntar. Och vet om att det kommer krävas kanske 3-4 segrar till för att slippa den i kvalplatsen.
Ja.
Då är klart, då är Sundsvall en sån match man bör vinna, tycker man. Känner man, Sundsvall är mycket bättre än vad Sundsvall har varit tidigare år. Det ska man också komma ihåg.
Men Sundsvall var ju lite på dippen. Vi skulle ha vunnit den här matchen. Det är ju ingen snack om att de hade de två chanser på hela matchen. De snackar någonting om 60% bollinnehav. Det använder de ju väldigt dåligt i så fall. Jag såg liksom, det var ju liksom inget. Det var två räddningar han gjorde under hela matchen. Så det var inte speciellt farligt heller.
Ja, men min hjärna, alltså så här, min hjärna säger så här, 7 poäng på 3 matcher är bra. Vår defensiv satt ändå igår. Det är inte så här, det är inte ett kaos och katastrof. Det är gärna det, men hjärtat vill bara skrika, vad fan gör ni? För så här, den här matchen skulle de ju kunna vinna. Det skulle inte vara omöjligt att vinna den liksom. Jag tycker det är så jävla dåligt att vi så här, den här tomten till målvakt de har, som vinner slantsinglingen och väljer att ha solen i ögonen hela första för att han tänkte att det skulle bli värre i andra. Och så går solen ner i andra.
Ja, det är självmål nästan. Det är nästan.
Ja, jag hade en Twitter-konversation med gröna sidan någonting.
Grönvita sidan upp?
Ja, precis. Han sa ju att det skulle bli värre. Jag sa, jaha, vad... Och så sitter jag där på arenan och tittar. Ja, den har ju redan lämnat målet nu. Var ska
man var så jävla mopsig i paus och bara så här. Vi får se vad islänningen går för i andra, säger han i intervjun liksom. Men grejen är att han står hela jävla första halvlek med lågt stående sol rakt i ögonen. Och vi tar inga skott utifrån. Det är så här, vad fan är det?
Ja, det var några skott.
Men det dröjde typ en halvtimme in liksom. Och det är så här... Vad fan, dra på, alltså så här, ja, jag vet inte. Jag blir bara så här trött på det.
Men det var några skott där som jag tycker ändå liksom, jag kan väl säga så här, jag är ju långt ifrån nöjd. Jag tycker att det är många som, om man reflekterar över matchen, så känns det bara så här. Jag tycker ju liksom Haglund är en katastrof. Men samtidigt så är det jävla svårt att säga det, för han spelar ju inte på sin, vad ska man säga, naturlig position. Däremot så här, jag förstår att det är något taktiskt. Jag tror att de vill lyfta liksom högt och han är bra bollmottagare. Försöker låsa fast bollen där uppe. Det måste vara något sånt. Men han är ju ingen bra passningsspelare just nu. Alltså det är ju...
Nej, men det har han ju inte varit på hela tiden. Nej. Som han har varit här.
Och
han
gör... Jag förstår inte, men han ska väl, jag vet inte, nicka, få någon sån här kombinationsspel eller någonting. Jag förstår att det finns en tanke bakom att ha honom där ändå, för det visade ju mot Gävle borta hur nyttig han var att göra den där när han kan springa och sådär.
Men han är bra när han kommer in i straffområdet, men han ska ju inte vara den som tar in bollen där, utan han ska få den helst på huvudet i straffområdet. Då är han farlig, han är bra på fasta också. Men det säger ganska mycket också om Hammarbys läge när man väljer att spela med honom som värvades som mittback. Om någon kommer ihåg det fortfarande. Så han värvades som mittback, har använts som defensiv mittfältare.
Han har aldrig fått spela mittback kan du säga.
Nej. Han, det var någon fight i början där som han...
Nej, det var innan.
Men och nu är han helt plötsligt vänsterytter där man ändå någonstans förväntar sig att det ska finnas lite kreativitet, lite bra passningsfötter, kanske kunna utmana och dribbla och slå sin gubbe en mot en. Det kommer ju inte att hända någonsin. Och sen har han då i dagsläget han haft Solheim bakom sig som inte heller har offensiva kvaliteter. Och han spelar ju med fel fot då, som jag hatar. När man spelar med högerfötter på vänsterkanten eller tvärtom.
Jag tycker han är till och med dålig både defensivt och offensivt.
Han har ju missat stora delar. Jag tycker inte att han har kommit. Jag tycker att när han är som bäst så är han en ganska okej ytterback defensivt. Mm. Och ganska okej när han får spela på högerbacken. Mm. Men till vänster så händer det blir ju ingenting på den. Den sidan är ju helt lokalbedövad offensivt. Och då blir man mycket, mycket lättare att försvara sig mot också. Och därför kommer man till sämre avslutslägen och fel spelare kommer till avslutslägen också. Mm.
Men ska vi prata om den andra då som jag tycker är lite jobbig att titta på. Det är ju Smärnason som får chans efter chans, spelar 90 minuter varje jävla match. Alltså, jag kanske inte ser... Jag är ingen fotbollskunnig sådär, men alltså jag ser inte kvaliteten hos honom. Kvaliteten jag ser hos honom är att han är ganska positionssäker och är bra passningsspelare. Men just inläggen är ju så katastrof inlägg varje gång. Alltså det är alltid typ...
Alltså man såg ju dem...
Nu gjorde han, ska jag säga, ingen katastrofmatch. Så. Det är bara det att man är så trött på att se honom. Liksom underpresterande. Nu gjorde han ju ganska, ska jag säga, okej match. Alltså... mot vad han brukar göra. Så det var ju ett snäpp upp. Däremot så känner man ju, det är ju bekostnad av till exempel då, man såg ju direkt, såg man ju redan efter 2 minuter som jag skrev igår, att Imad ska inte sitta på bänken. Alltså, kolla hans inlägg. Alltså man blir ju bara så här: wow, har vi en sån spelare? Alltså det var, och han var inne då en väldigt kort period. Då ska du veta liksom, jag menar, alltså man kan, nu är det bara lägga prestige åt sidan liksom, gräv ner stridsyxan, kör med honom från start. En annan spelare som faktiskt, det är lite jobbigt att säga, men Israelsson, det är inte samma Israelsson längre.
Nej, det är, någonting har hänt.
Han måste, och då känner jag bara så här spontant, Kennedy, ja, lyft fram Kennedy på den positionen, ner med Israelsson. Låt han få lite självförtroende, för han är inte bra just nu.
Men där är det här, alltså Erik är en sån som alla har lyft och jag har tjatat om att han är den viktigaste spelaren i Hammarby. Utan honom vinner inte Hammarby och så vidare. Han har gjort massa mål och varit hur bra som helst. Hans touch är ju helt bedrövlig för tillfället och han kommer inte ens till de lägen som han kom till innan.
Han känns så rädd.
Alltså, ja, jag vet inte.
Har det satt sig det där med, jag tänkte på hjärnskakning?
Det tror jag inte. Jag tror inte han är så, men någonting annat är ju som inte. Han kan ju vara, alltså spelare kommer ju ur form.
Ja,
och han har ju hållit sin form jävligt bra med tanke på vad hans lagkamrater har gjort. Så han har ju ändå lyckats vara bra när de andra inte kanske har varit så jävla bra. Men jag vill bara vända till Smarason, för jag är frustrerad över Smarason också. Och det har varit länge, jag tycker han ser lite kantig ut. Och det händer när vi pratar kantspelare då, så man, här tycker ju alla olika. Jag vill att ytterspelare ska kunna slå sin gubbe en mot en, komma runt och ha skapliga inlägg. Han själv, så här tänkte jag sett, men han har ju själv berättat i en annan podd. Okay. Att han egentligen är nummer 10. Han var i Holland och värvades till Holland, så han är ju skolad som nummer 10.
Okay.
Och när jag hörde det och började titta på honom, hans rörelsemönster, hans rörelseschema passar nog lite bättre centralt. Och centralt blir man inte heller lika liksom beroende av att behöva slå sin gubbe, utan ta emot den, spela den vidare, sätta tillbaka den och vara med inne i boxen som avslutare. För där är han ganska vass. Där är han ju sällan med som ytter. Så det är också, men det är också ytterligare en spelare då i sånt fall, återigen, som är värvad till Hammarby, men som inte får spela på den positionen som han är bäst på.
Men vad beror det på att man kör med Israelsson? Jag menar, okej, han har ju bäst i målskytt, bla 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 bla. Men det var ju fem matcher sedan han var bra. Alltså, nu överdrev jag lite, men okej. Sen sommaruppehållet från EM har ju inte han varit bra.
Nej, men jag tror att det man vill åt med Erik är ju hans djupledshot, att man har någon som kan ta de djupledslöpningarna och hans huvudspel, alltså hans spel i boxen. Att han offrar sig hänsynslöst och att han kommer oftast till bra lägen. Nu gör ju han inte det. Det kan bero på många saker, inte bara på honom, men just nu är ju han inte i den här toppformen som han har varit innan, som han har gjort de här 8-9 målen och varit inblandad i nästan allting som har varit Hammarbys anfallsspel.
Jag kan också se en logik i att ha honom där, för att han är den sortens spelare som kan vara osynlig en hel match, men så får han ett läge och gör mål. Alltså så här, den sortens gubben i lådan.
Och han gnuggar ju, han slutar ju inte jobba för att han inte missar.
Men det kan jag säga med Smärason också. Han jobbar ju nog frenetiskt hela tiden. Det är liksom jobbas. Men det är bara problemet är ju inte, det är ju inte viljan eller liksom, men det är ju utförandet som är inte tillräckligt. Alltså det är ju så, då måste man ju vara radikal. Men alltså man såg ju verkligen nivåskillnaden när Imad kom in. Alltså okej, det var inte så länge han var på plan, men inlägget där, det såg man ju direkt. Wow, kvalitet. Det är den där jag vill se. Du vet, när han liksom gjorde den där krossen in utifrån, när han bara viker bort en snubbe och bara slår den i bortre.
Den skulle liksom, ha ju då satt.
Ja, alltså jag bara, wow, ett inlägg. Första gången i år jag såg ett inlägg som var kvalitet på. Alltså det var inte den här
ballongbollen som kommer in och nickas undan, utan den var stenhård och skruvad.
Nej, men jag bara känner mig som de här, vet, Aston Villa-supportarna, du vet, när de vinner en hörna och bara jubla på läktaren. Alltså det var ju nästan den liksom känslan som jag fick liksom. Bara, det var matchens behållning när hans inlägg, alltså. För det var det. Alltså det var okej, förutom Kennedys frisparkar och sådär, jag menar.
Men det är de två bästa fötterna som finns i truppen. Det är Kennedys högerfot och Khalilis vänsterfot.
Ja, att man inte utnyttjar det på ett bättre sätt då får man kanske gräva ner yxan och bara köra.
Och det är ju det, men det är det är skitlätt att sitta här såklart. Men alltså, när man ändå vet vilket uppförsbacke Khalili har jobbat i. Han har, när han kom, han presterade inte på hösten. Han har haft en riktigt risig vår. Det har varit jobbigt för honom liksom. Och sen hoppar han ändå in mot Falkenberg och gör det jättebra. Och sen blir han bortplockad matchen efteråt. Nu, alltså, spelare behöver självförtroende. Hur stort ego man än har, hur bra man tycker själv att man är. Men när en sån spelare som har haft en sån jävulsk uppförsbacke som han har haft, tagit sig upp, gjort det bra, då måste man som medspelare och som tränare försöka ta tillvara på de spelarna som är i form, oavsett vad fan de heter. De kanske har bedömt att innan han försvann då Amadaya Rennie hade en bättre form än Khalili, men det är bara att man har jävligt svårt att se det när man har sett matcherna tillbaka och såg vad Imad gjorde när han fick göra det här målet och fortsatte vara bra liksom. Ja, då blev han bortplockad. Nu gjorde han ett pickt inhopp igår. Det var ju för kort tid egentligen för att bedöma hans generella form. Så.
Ja.
Men han gör ändå ett bra inhopp, ett kvalitetsinhopp, och de gånger han får bollen så blir det ganska bra.
Och det är extra viktigt tycker jag att spela honom i form eftersom han har 3,5 år kvar på kontraktet. Alltså så här, jag menar, det är klart att liksom man inte kan ge hur många chanser som helst, men eftersom han, som du säger, hade kämpat sig fram till någonting så, där det, man såg lite kvalitet, inte så lite heller för den delen, mot Falkenberg. Därifrån så måste man ju någonstans ge då en spelare som man har skrivit lång kontrakt med, alltså så här, företräde framför en Rennie som man egentligen inte vill ha.
Liksom. Sen har det säkert att göra då med att man nu har bestämt att man ska spela en försiktigare fotboll, som Nanne sa. Att man väljer spelare som har lite mer defensiva kvaliteter. Som sagt, vänstersidan som är ultradefensiv egentligen då. Om inte bollen kommer i luften på Haglund så är den ultradefensiv egentligen. Då kanske man inte tycker att man har råd med en sån som Khalili, som är en offensiv spelare. Det är ingen snack om den saken. Det är ingen spelare som gnuggar box till box. Det är det inte, och det ska han inte göra heller. Och då har man offrat honom helt enkelt för spelidéns skull. Och det måste man, det får man köpa. Så det är jävligt trist när man, för när man vet vad han kan, och när han nu dessutom börjar visa lite grann vad han faktiskt kan, vad han duger till. Mm.
Men sen ska vi säga att det takes two to tango. Alltså han har inte betett sig bra. Situationen är som den är. Självklart, jag förstår den här dissningen mot AIK, att han inte fick spela när han var man of the match matchen innan. Men det har vi ältat lite, men det är som sagt var, det är lite han och det är lite Nanne kombination. Nu tycker jag att nu är det liksom dags bara att liksom lägga bort det här.
För man,
det,
måste.
Ja,
man måste.
För Hammarbys bästa. För att, alltså man ser ju kvalitet. Alltså, av det lilla jag såg, vad hade han igår? 15 minuter? Var det så?
Ja.
Och jag var glad att han fick komma in. Jag kände bara när han bytte om. Då kände jag bara, äntligen. Nu kanske vi ser kvalitet. Och så kommer han in och så bara gör han några räder. Och så bara drar han. Han gjorde kanske 3-4 riktigt bra grejer på 15 minuter, och det måste väl ändå liksom sända vissa signaler inför nästa match. Och det vore ju en katastrof om inte han startar, känner jag, alltså personligen. Sen på bekostnad på vem, det kan vi ju diskutera. Jag tycker kanske till exempel att, ja, man kan diskutera Sankt Erik, men att han kliver ner och kanske känner det upp, kanske det,
jag skulle flytta Haglund i sånt fall.
Ja.
Byta antingen, vill man då spela med felfotare, kan man ju spela med Smara som till vänster i sånt fall, och Khalili till höger möjligen.
Ja.
Sen får man ju titta på vad man ska möta och vad de har för kvaliteter.
Ja.
med IFK Göteborg, som ju, man vet ju hur de spelar, och man kan ju, det går nog ganska snabbt att lista ut vad det blir för startelva beroende, om det inte händer någonting i deras Europa League-kval här. Så liksom, det borde gå att hitta en plats för en spelare som är i form, det är det jag menar. Han måste kunna, Hammarby eller vilken klubb som helst, men Hammarby måste
det här läget. Det finns ju både Haglund och det finns ju Smärrasång och det finns ju Sankt Erik. Men jag tror, jag känner bara att Isaksson är en tillräckligt viktig spelare. Jag tycker han kan göra sina offensiva räder ändå på mitten. Jag tycker att man kan lyfta fram Kennedy i vissa lägen, och Kennedy, måste jag säga så här, att Kennedy igår, nu vet jag inte vem som blev matchens lirare, men ingen av, men för mig så var det ju såklart Kennedy. Jag tycker han, med hans frisparkar och hur han uppträdde på plan, jag tycker han har klivit in i sin roll också som defensiv. Han är framme och bara tar bollen. Alltså, jag har inte sett Kennedy vara en sån spelare som bara går in i liksom i närkamper och bara snor bollar.
Men jag tror också att det är ett faktum att Kennedys kontrakt går ut. Mm. Och han vet själv att han måste nog prestera nu, för att liksom alla vill att Kennedy ska vara kvar och att han ska få nytt kontrakt för att han är Kennedy. Men jag tror också att han själv känner att jag måste nog fan också visa vad jag kan. Och nu gör han det på ett riktigt bra sätt. I en roll som kanske passar dem bättre och bättre, med tanke på att snabbheten inte längre finns där. Men så fort jag har öppnat truten när det gäller honom, så har jag ju sagt att jag vill att han ska spela bakom forward, alltså som tia. Det är liksom, det tycker jag fortfarande. Men nu tycker jag att han gör det bra som balansspelare också.
Vi får en helt annat kreativt mittfält.
Och det funkar mycket bättre när man inte spelar med hög press, för då blir det mycket, mycket enklare jobb. Han har ju en ganska bra kompanjon där bredvid sig som bara skördar Johan Persson.
För övrigt också väldigt bra igår. Alltså det är ju löjligt att sitta och säga det om en 0-0 match, men alltså, när man ser liksom, det finns ju inslag av bra saker. Vi sitter här och liksom hänger ut Smärrason och Haglund och Israelsson, och det är ju liksom kanske inte schysst sådär, men det var, det, alltså det är ju det, att de har ju inte levt upp till dem. Vi har ju lite högre ställa krav på dem.
Exakt.
Däremot så kan man ju, man kan ju faktiskt plocka ut liksom bra grejer ur en match också. Jag tycker till exempel våra nya mittbackar, det är ju en succé. Vi har 3 matcher nu, vi har ett insläppt mål mot 3 matcher, 10 insläppta mål. Det kanske liksom säger en del om kombinationen Bovik-Lander, Aido. Det måste vi ändå diskutera.
Jag tycker Aido är supergiftig framåt också.
Men jag vill säga en sak där som är lätt att glömma bort när man har för det är lätt att störa sig på spelare. Man tycker att Sätra är trött eller Magyar är trött. Men man har ju faktiskt också ändrat sättet att spela. Man har ju flyttat bak hela laget ganska långt jämfört med hur man spelat innan. Och varken, alltså när Sätra och Magyar spelar tillsammans, de tål inte att spela högt, för de har inte snabbheten, någon av dem. Då blir det skakigt. Då blir det skakigt. Sen har de inte heller varit bra längre ner i planen i eget straffområde och missat och inte sett stabila ut där. Men Boviklander
och... Jag ser ingen större skillnad.
Nej, men alltså...
Det är en väldigt liten markering.
Ja, fast jag tycker att när man som mittback, när man får börja längre bak och känna att men det är lugnt bakom, jag kan bara foka på det som händer framför, och så har de dessutom mittfältarna närmare sig, så det blir inte det stora havet framför. Utan Johan Persson och Kennedy tillsammans klarar av att täcka av den ytan just framför mittbackarna. Då vet de att men då har de sin egen roll. Då blir det mycket enklare att spela mittback. Men man ska och lättare att sortera löpningar och sånt.
Man ska säga det, även fast man såg Aidos insats igår, så tycker jag var bra. Det var jättemånga bra insatser han gjorde och så vidare. Men kombon Boviklander-Aido är ju succé. Alltså, för utan Bo så tror inte jag att Aido skulle ha varit på samma sätt. För man har ju förstått, de har tydliga roller. Och det känner man kanske inte att säga att Magyar hade på samma sätt. Vem som var städgumma, vem som var liksom den som var uppe och bröt liksom. Men här är det verkligen tydliga roller. Liksom Aido är den som gör upp och liksom stöter och bryter, medan Boviklander är den som städar liksom.
Och det tror jag, det du sa där med rollerna, tror jag är jätteviktigt. Dels de två emellan i mittbackarna, men sen tror jag att de rollerna också är mycket tydligare på centrala mittfältet nu. Johan Persson städar, Kennedy Bakircioglu och tar hand om så mycket som möjligt av de uppspel som går via det centrala mittfältet. Det har inte varit självklart när det var Johan Persson och Filip Haglund. För ingen av dem är tillräckligt bra egentligen för det spel som man ville spela innan. När man ville spela mer. Nu passar det mycket, mycket, mycket bättre. Så rollerna i mittbacksparet och rollerna på det centrala mittfältet, de två balansspelarna. Eriks roll som tia i djupled och fylla på i box är också tydligt. Så att hela centrallinjen har tydligare roller. Sen funkar inte allting klockrent, och det funkar inte klockrent på kanterna. Men i och med att centrallinjen funkar bättre,
så
har Kristensson inte fått ryggskott nu. Han behöver inte hämta bollen tre, fyra gånger. Och det är inte för att han är en dålig målvakt, men han får ju hämta bollen alltid. Så att han känner ju också såklart av, han känner ju mest av Wiklander och Aido såklart. Men de har ju jävligt stor hjälp av att rollerna framför dem också är tydligare, och att laget är totalt sett kompaktare och kortare.
Men summa av Kennemarum, eller så, vad man nu säger för någonting,
det är ändå liksom
känns det som att centrallinjen har tydligare roller nu än vad de hade tidigare. Det har varit lite fluffigt på det. Alltså, man brukar ju prata om att det är en lagsport, men den ena spelaren gör den andra bra, och så är det ju liksom i alla lag. Men jag känner bara så här, det har blivit liksom lite tydligare. Man fattar att Boviklander är städgumma, han är den som gör alltså, hela vägen fram upp till våra, det är ju bara den offensiva delen. Men samtidigt, jag tycker det har varit bra. Nu fick vi inga mål den här gången, men det var inte så att det var, om man säger så här, 0-0 match med godkänt ändå, med tanke på de chanser vi, det är inte godkänt, vi vill ju vinna matchen, absolut. Men jag kände bara så här, jag gick därifrån och jag kände bara så här, jag har åkt från den här arenan många gånger, kan jag säga. Och det har inte varit, jag har åkt därifrån förbannad. Nu var jag ändå liksom så här, det var ett lyft.
Det var väl typ 2008 eller någonting vi vann senast borta liksom, mot dem.
Men 2007. Vi vet ju, även när vi vann SM-guld så torskade vi med 5-0 eller något sånt där. Liksom, det, men fan. Alltså vi vet att det, alla har vi boogie team liksom, och man vet att det, liksom, det finns ju lite buy-in koppling till GIF Sundsvall. Det är många för detta tränare. Nu är det inte så många buy-in kopplingar längre i och för sig, men det har ju funnits en,
genom åren har det funnits en hel del.
Ska vi prata lite mer om vad som var bra? Vad säger vi om Aidos insats då under matchen? Det var ju lite, vi kan ta den pucken sen om han skulle spela eller inte.
Padiba.
Ja, Padiba. Ja. Men vad säger vi om Padibas insats?
Jag är ju en stor vän av hans speltyp. En forward som springer rakt fram, det gillar jag. Alltså, Matte Sestan har ju vi här. Ja. Och, ja, men så här. Jag gillar ju det som fan. Och jag tyckte det början, inledningen såg ju skitbra ut. Alltså just det här att ha en som tar en löpning, får en passning. Det blir lite tilltrasslat, men det är han som kommer vinna under duellen. Det är ju en speltyp som vi inte har haft på ett bra tag i Hammarby, tycker jag.
Framförallt snabbheten.
Ja, snabbheten. Och jag tror att det kan liksom bli någonting bra av det. Sen att det liksom är lite, vad ska man säga, det kanske blir för endimensionellt mot ett bra försvar, vad vet jag. Men jag personligen gillade vad jag såg.
Men det var ganska kul, alltså det var ju några gånger när han var nära att få med sig bollen. När han hade varit helt fri. Alltså, jag kände att man saknade den där lilla extra grejen. Samtidigt så förstår jag liksom att de vet ju vem det är. Och vet hur han spelar, vilket rörelsemönster han har. De vet vem Padiba är. De har spelat med honom i 5 år. De vet. Men samtidigt, jag vet inte, jag tycker, injektion om man jämför med Alex. Faktiskt, med all heder till Alex och hans insatser. Men det känns betydligt giftigare med Padiba där uppe. Rent spontant så känns det som ett lyft för laget att ha. Och det är en spelare som jag tror Bayern har saknat lite grann. Den här snabbheten som du sa, gå direkt på mål. Sen har han förmåga att springa utan att få med sig bollen. Det är lite så här frustrerande ibland. Men lyckas det så lyckas det bra. Han är oberäknelig och jag gillar det jag ser. Sen jag ser inte att det är, men det var ett nödvändigt nyförvärv. Så mycket kan jag säga just nu, alltså i det här laget, för att vi behövde få någon form av injektion istället för de här som har varit innan Bons och alla de här, du vet, liksom inte händer något. Nu har vi fått in någon och, jag menar, här var hans första match, han har haft 3 träningar eller vad det är för någonting. Det kommer ju sitta liksom, när de börjar lära sig varandra lite mer. Jag var i alla fall positivt överraskad. Det kändes mycket giftigare med honom på plan.
Jag tror att Padiba är en jättebra värvning, framförallt konstigt nog kortsiktigt. Ja. Om nu Hammarby ska spela lite försiktigare, lite lägre ner i planen, ha lite lägre utgångslägen och spela på kontering. För att som sagt, snabba spelare regnar inte i den här truppen. Nej. Så är det bara. Jag kan se honom faktiskt spela på en kant just därför att man behöver snabba spelare på kanten, och för att kunna göra i det här sättet att spela kanske ge plats både för Alex, för Khalili och för Padiba samtidigt, så skulle det inte vara dumt att se honom på en kant. Jag tror inte man är benägen att ändra system. Att ändra spelsystem nu, alltså organisationen. Men däremot ha fler konstruktiva spelare på planen. Och han kan spela på en kant, han gjort i Sundsvall tidigare. Det är ingen superforward, men det är en ganska poängsäker spelare som gör mål, som gör assist. Han är snabb och det är hans största styrka. Och det är den styrkan som Hammarby, hoppas jag, har värvat honom för. För att han ska kunna hota att de ska bli jobbigare att försvara sig mot. För det är lätt att försvara sig mot lag som är långsamma. För då hinner man komma på rätt sida. Har man en eller två riktigt snabba spelare så vågar inte backlinjen kanske ligga så högt som de egentligen vill göra hos motståndarlaget. Och då kan man få ytorna centralt och så kan man göra massa bra saker offensivt.
Men du som kan fotboll,
ska vi spara den frågan? Du vet, cashen måste in.
Cashen måste in.
Ja, vi måste leva. Mat är inte billigt för tiden, och parkeringsavgifterna, de har
4 spänn.
Vi bor inte i Sundsvall.
Fyra spänn, prisar du. Och du måste gå till reklamen då.
Ja, jag måste gå till reklamen då. Vi hörs om en stund. Bra, kör vi. Vi är tillbaka!
Hallå, får jag ställa min fråga?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nu till någon som kan fotboll. Alex, jag gillar honom jättemycket när han har bollen. Alltså när han kör sin här liksom rör sig på små ytor och mycket bolltouch och sånt. Men det verkar så förtvivlat svårt att få fram bollen till honom. Alltså så här, han kan gå och vara osynlig jättelänge, sen han får bollen så undrar man varför spelar man inte bollen till honom hela tiden. Vad är dealen där?
Jag tror inte, jag vet inte om det finns någon deal, men jag tror det är så här att Alex, han är väl någon form av skolad i futsal och har spelat den sortens fotboll. Han är jätteskicklig med bollen och han är stark också, den rackaren. Han ser inte så mycket ut för världen, men han vrider och vänder och kommer ganska ofta ut med bollen, som du säger. Han är inte jättebra djupledsspelare. Vilket man kan sakna i hans spel, att han inte sträcker ut liksom. Och när man inte tar den typen av löpningar, då öppnar man inte heller upp några ytor. Sen är det nog så då kanske, om jag ska ge mig själv rätt, att det går lite för långsamt i anfallsspelet. Då hinner motståndarna komma på rätt plats och i sina rätta positioner. Mm. Och då finns det inte så jäkla mycket ytor att jobba på. Mm. Hans dealen brukar vara hos en, jag kan ju inte manualen, men dealen brukar vara...
Har du inte fått det, ta del av det?
Nej, men jag tror att jag har sett, man har ju sett den, eller försöken till den. Ja. Nej, men jag vet ungefär, vet jag. Men exakt hur rollen är kan jag inte, men det brukar vara så att den som spelar ensam får nya, ska ju sträcka och trycka ner motståndarnas mittbackar och sånt, men det faller liksom på sitt eget grepp om det går för långsamt, för då står ju mittbackarna, då är det ju dem, då blir ju försvarsspelarna som styr, inte anfallsspelarna, ja, och det är kruxet. Mm.
Jag hade lite andra frågor som jag tänkte vi skulle bolla upp. Det som jag tänker så här, nu när vi spelar lite mer tillbakadragna så här, som ja, som vi säger, vi har backarna som står lite mer, safear upp helt enkelt lite mer, vilket jag inte ser så här jättestor skillnad på mot tidigare spel, förutom att vi gör mer mål framåt och släpper in mer, mindre bakåt. Det är tydligen cynisk fotboll. Nej, men jag tycker inte det är så himla cynisk fotboll. Visst, vi låter motståndarna liksom stå och drälla liksom. Vi pressar inte lika högt upp och så vidare, men samtidigt så känner jag bara så här. Kan man inte, alltså vi har ju någon så här med två defensiva mittfältare. Varför har vi det? Liksom nu när vi spelar safe ändå, kan man inte ha mera att man släpper den? Vi har ju ändå fyra backar. Räcker inte med en defensiv och kanske ha två offensiva som fördelar bollar? Och så kan man omvända, alltså jag säger inte att vi ska rita om manualerna, alltså rent taktiskt så kan det vara mer synligt.
Jag tror inte man använder sig av manualen längre. Nej. Alltså den är ju inte så här, det är ju en annan fotboll.
Ja.
Alltså, man spelar väl med en och en halv balansspelare i och med att Kenny är en halva, men han, han tillför ju andra saker.
Ja.
Men jag tror att rollfördelningen är viktigare, jag tror att de har hittat mer rätt där med den truppen man har idag. Sen så, en stor skillnad som jag i alla fall har tänkt på är att Sävarsson är mycket, mycket färre tillfällen framme.
Ja.
Han står ju inte hälften så mycket inlägg som han gjorde innan. Han gav sig iväg.
Nej, men det ska vi vara jävligt glada för.
Ja, men han var i alla fall där och han skyffade i alla fall in bollen. Han tog med sig bollen. Han kunde ta med sig bollen 40 meter i någon form av tjurrusning ibland. Men det händer ju inte längre. Och det att båda ytterbackarna då, så han är lite begränsad tror jag av det man har sagt att man ska göra. Och Solheim är begränsad för att han har fått spela med sin sämre fot som inläggsfot. Vilket gör att han förmodligen vill vända upp lite grann. Och där vi där igen, det tar lite längre tid om han ska bromsa upp och stå den med högen. Och så. Men det kanske, man kanske vill ha det så för att kunna hinna fylla på med folk. I don't know.
Men jag känner bara, varför inte bara köra Johan Persson och sen så har du fyra backar och sen så kanske slå lite längre på de här snabba kontringarna som vi har. Jag reflekterade över det när jag såg Sundsvall mot Sundsvallsmatchen. Alltså när vi erövrar bollen, det går för långsamt. Alltså vi står och tricklar till. Men sen ibland så tycker jag i vissa, efter kanske 20-30 minuter in i matchen, så tycker jag ändå liksom att man bytte kant, man slog en kross där det var ytor. Det börjar hända saker, men Haglund har liksom inte, han fastnar någonstans på vägen. Han vågar inte slå den här långa, och det är Johan Persson, och man tycker man vill, man lägger, när han lägger en lång, den ligger oftast, jag säger inte att den ligger på foten, det säger jag inte, men det är ofta på rätt yta åtminstone. Alltså jag skulle vilja se lite snabbare spelvändningar när vi erövrar bollen. För det var flera lägen som vi bara som inte tog vara på. Då hade de samlat sig. Ja.
Men så här är det då. Att i och med att man har valt det här lägespelet så är ju alla spelare närmare det egna målet. Ja. Även yttrarna är närmare målet. Trots att man spelar då med en och en halv eller två balansspelare på pappret. Så att jag skulle vilja då att det blev ännu tydligare, precis faktiskt som du är inne på, att spela kanske med Persson som ensam defensiv balansspelare. Där ska han vara, han ska stå framför mittbacken. Men då måste man också våga trycka yttrarna, det är där jag tycker nyckeln är. För om du trycker yttrarna högre och bredare så måste motståndarna ha koll på dem. Mm. När man då har en sån skicklig spelare som Kennedy som vill ha bollen och som ska få bollen många gånger. Mm. Han kan skicka bollarna ut till, och det är därför jag känner kanske att en sån som Padibba på en kant är lite bättre, för där möter man oftast sämre huvudspelare. Mm. Den som spelar nia, han har två mittbackar, han ensam får och är två mittbackar. Mm. Så kommer en lång central, en mittback i duell och den andra ligger bakom. Så det är jättesvårt att göra någonting. Däremot ut på kanterna, om man då har spelare där som kan på fart eller göra en mot en och gå förbi, då kan man skapa kontringslägen, omställningslägen. Mm. Och därför tycker jag att det jag sa om Padibba, att jag tycker att det är en jättebra värvning om man kanske ska använda honom på en kamp nu. När man tvingas idag spela med en sån som Filip som vänsterytter, så börjar man ju inte för omställningsspel heller.
Nej.
Och Smarason är inte heller pilsnabb.
Nej, men jag såg flera uppspel som var på honom. Men han fastnar. Han vågar inte liksom lägga den offensivt. Utan oftast hamnar den bak i backlinjen. Eller så.
Men sen ska man, och där ska man inte klandra honom för det.
Nej.
Utan han är den spelare han är. Och han gör det han kan på den positionen. Jo.
Men man måste väl ändå, han har ju valt att spela. Alltså, visst, ja, jag håller med om att det där med positioner och så vidare, men jag kräver ändå lite mer av honom. Alltså,
ja, men om du sätter Lars Sätra som vänsterytter så blir det inte heller
nej,
bra.
Nej, alltså, lite, men han är också vem skulle du ha satt där då?
Nej, men jag skulle ha satt Padibba där.
Ja.
För att få fart. För att deras högersida ska känna att jävlar, där kan vi inte släppa en omställning. Mm. Då kanske man fokuserar mer, då kanske Smara som får den tiden han behöver ute till höger. Eller vem nu som spelade. Ja. Eller att man kan få loss nian, alltså den som spelar forward. Mm. Men det är, man måste liksom sträcka, om man inte kan sträcka på motståndarlaget i djupled med fart, då får man sträcka på dem i sidled för att öppna upp det centrala så man kan sköta de sista passningarna högre upp närmare motståndarnas mål. Då krävs det ju mindre. Då behöver man inte 15 passningar, då behöver man två passningar så är det målchans. Och det är det handlar om, skapa målchans och skapa lite momentum och göra motståndarna oroliga.
Jag kan ju känna på ett sätt att vi vaskar Birkir i det nya, eller ja, i det här mer defensiva. Därför att han, alltså han är ju inte gud defensivt. Alltså det jag gillar är ju liksom kombon av honom, av hans defensivspel och att han blixtrar till och tar en 60 meters löpning liksom. Alltså det skulle nästan vara bättre att sätta sig säter eller någon där och bara kötta på kanten liksom.
Men det, alltså man vaskar nog ganska mycket just nu.
Ja. Det är... ja, men jag tror att man letar efter ett spel här också. Sen kommer det säkert hända saker, men det ska bli intressant att se vad det blir för uppställning nu. Alltså vi snackade om att Padiba är avstängd nu då. Smärrason också, eller?
Ja.
Ja. Vilket inte är för mig en förlust. Men det var ju tråkigt med Padiba då. Mm. Men är det för att han har ärvt korten?
Ja, han har två gula från Sundsvall tidigare. Ja. Åkte på ett gult igår.
Mm. Ska vi prata om den incidenten?
Ja, det kunde vara rött också.
Nej. Jag gjorde han en... vad heter det?
Benet är inte sträckt. När han stämplar honom.
Vad heter han, den här backen som jag hade som kom från AIK? Vad heter han? Öst?
Alexander Östlund.
Östlund. Gjorde han en Östlund igår?
Jag tycker Padiba visade i alla fall att han är Hammarby-spelare.
Ja.
Han vill spela i Hammarby, han gör det nu och han kommer gå all in. Det var ingen lätt match för honom heller. Det är jävligt lätt att man säger, men spelare vill alltid spela. Mm. Om du kan fråga vilken spelare som helst, vill du spela match? De säger fan ja 99 gånger av 100.
Ja.
Även om de är halvskadade eller vad det nu kan vara. De vill spela matcherna.
Men han ville spela. Markera, var det en grej att han ville markera att han var het på position? Alltså... För det var ju en stämpling. Alltså det hade inte varit
lika. Jag tror bara att han kör. Han kör bara och han får en dålig touch. Det är det som
katastrofalt.
Jag tittade på reprisen. Han var ju liksom, det var ju inte avsiktligt att han ville stämpla, men jag vill ju få det till det. Jag vill ju få det till det på grund av att jag tror att han också känner att han vill vinna Hammarby-jackan. För Norin, alltså säger som man vill. Han är ju ett svin. Alltså han är ett svin. Han gör allt för att, men med det sagt så säger inte jag att jag hatar honom, för jag förstår vad han är.
Han är ett svin man gillar att ha på sitt eget lag. Precis. Men hatar när man möter.
Hellre med än mot.
Sebastian Eriksson är samma, alltså det är så många såna här som man bara, jag vill ha dem i mitt lag. Mm. För jag hatar dem. Alltså,
vi har ju Johan Persson som är samma sorts spelare.
Men vad jag menar är att han gör ju allt liksom och håller på. Du vet när han stod över bollen och höll på liksom allt för att liksom dra tid liksom. Han gör ju sitt för att få spelarna frustrerade. Och det måste man ju säga så här. Sen kan man ju tycka vad man vill om det, men visst var det väl lite markering att nu är jag Hammarbyare. Alltså han visade verkligen att jag spelar.
Jag går all in. Och grejen är så här, jag såg ju matchen på TV och domaren tar ju fram det gula ur fickan, tittar ner och ser att han har tagit det gula, lägger tillbaka det, tar fram det röda, avvaktar och ser vad som händer. Padiba går fram och ber om ursäkt, lite sånt. Han stoppar ner det röda igen, lyfter det gula. Så att det var ju liksom centimeter ifrån att han bara skulle rycka upp det röda och visa ut det liksom.
Ja. Men samtidigt så, när jag tittar på reprisen, alltså jag tror att han gick efter bollen. Alltså,
ja, men det gör han.
Det är ju en
jättemålchans. Alltså, ja. Det är en av de bästa chanserna egentligen. Han får en för lång touch med sig.
Men
det var ju fel spelare som jag sa. Padiba är ju rätt spelare och får ju bra lägen. Och han fick en lite för lång touch. Och istället för att det blev ett friläge och mål så blev det orange på skiva liksom. Men som jag sa innan så jag tror han vill spela i Hammarby. Och han var därför han ville spela matchen också. Sen så det är klart att det snurrade saker i huvudet på honom liksom det gjorde på Sundsvalls spelare eller på sportchefen i Sundsvall, att han fick möta Padiba. Men han gick, han var proffsig. Padiba var proffsig tycker jag, för han körde och la inga fingrar emellan. Snarare tvärtom, att det är ganska lätt att man blir lite övertänd och vill visa lite för mycket. Och det här var ju som sagt, det var nog bara ursäkten ifrån att han fick det röda.
Ja,
så är det. Ska vi dra den pucken då? Han fick en massa burop från publiken och så här. Jag känner bara så här. Jag vet inte. Alltså Hammarby är ju en större klubb än vad Sundsvall är. Det kan vi konstatera. Så det är ju en snäpp upp på honom att lira i Hammarby. Oavsett vilken tabellplacering vi har, så är det ju ett snäpp upp på honom. Man får komma till Stockholm, man får
flyttat hem. Han är ju från Stockholm. Han är från Brandbergen. Ja,
precis. Och varit i HTFF och liksom och prolirat. Och liksom, det finns en historia. Om Hammarby hör av sig och vill köpa loss honom och så får han budrop. Jag känner bara så här, fan, han har ändå varit där uppe i 5 år. Är det otaktiskt att stå och bua? Jag vet inte om vi hade gjort samma sak.
Men om Filip Haglund byter klubb och spelar med Gnaget i derbyt.
Och det fanns en överenskommelse enligt Hammarby.
Alltså. Ja, men det är skitsamma. Men, ja. Alltså, jag tror att det ingår lite grann att man ska få burop. Och sen kan man tycka att vissa spelare blir hyllade, men då skulle ha gjort något riktigt, riktigt, riktigt bra. Och som du säger, Sundsvall är ingen sån stor klubb.
Så ja, men de fattar ju sin roll i näringskedjan.
Ja, exakt.
Ja, och precis som vi gör. Jag tycker
att de på läktaren har rätten att... De tycker det är fel att han byter klubb mitt under säsongen. Och de visar det. Jag tycker inte att det är något att gnälla över.
Nej.
Jag tror att de flesta klubbarnas supportrar agerar på exakt samma sätt. Jag tror inte det är något konstigt.
Nej, de vill ju känna...
Vad fick Måns Söderqvist för mottagande på Tele2? Det var ingen liksom stående ovation på honom heller.
Han har ju lirat så kort tid. Jag menar, han har ju ändå liksom lirat där i 5 år och producerat en hel del. Nu var han ju inte ens knappt... Jag ska inte säga, det är klart att han hade en ordinarie plats, men han hade ju en konkurrenssituation där han inte alltid fick spela. Och vi saknade den typen av spelare. De har ju den typen av spelare. Alltså, förstår du? Rent, om jag var sportchef i GIF Sundsvall så hade jag också sålt honom, för att de har liksom ersättare sen, om man får 1 miljon. Liksom. Förstår du? Lite den... Ja, det är klart att jag inte lastar att de vill gnälla. Jag känner bara så här, 5 år
har... Alltså, i den bästa världen så skulle han fått liksom en okej återkomst. Men
det är bara 3 dagar efter.
Ja, det är tre, alltså, det är liksom, ja. Det är tre,
hade det gått en månad eller två? Alltså.
Fotbollssupporter har ju jävligt kort minne ibland.
Ja.
Och jävligt, jävligt, jävligt bra minne ibland. Och i det här läget, 3 dagar hinner man inte liksom... Det blir lite konstigt.
Men det är inga fotbollssupporter där uppe. Alltså allvarligt. Jag satt på läktaren där. Du vet när bollhållaren har bollen. Och du vet, ska liksom tackla ut för en inspark eller någonting. Och du vet, sätter in en, ja, du vet, vanlig tackling.
Försvaren håller bort motstånd. Eller ja. Anfaller.
Och bara, skrek de där liksom. Jag bara, men vänta nu, alltså det är ju, alltså det är försvarsspel. Alltså, är skillnad om det, han hade hållit bollen, om han hade varit bollhållaren och bara trycker till honom liksom. Det är en annan sak. Mm. Men det var verkligen så här, ja. Det var lite en annan nivå på fotbollskunskaperna på läktaren, det måste jag säga.
Det... Ja, men så är det, så är det säkert.
Chatten meddelar här att Norin hade vägat skapka hand med Dibba efteråt.
Ja, jag hörde intervjun också att det var lite så här, men
det,
jag ger det ett par dagar, känner de vänner igen.
Jag tror att det hör till också. Låt det vara så.
Det ska vi säga, att han är ju riktigt bra målvakt. Och det visade han ju verkligen i matchen igår.
Eller enhandsräddningen.
Ja.
Alltså, återigen så tror jag att de spelarna som spelar i allt, det är proffsen då. Och de liksom, de vet, Naurin vet vad han ska göra för att behålla sin status i Sundsvall. Och i sin värld och kunna göra så bra som möjligt där. Så att han gör det som krävs. Det är...
Men jag har sagt att han är en bättre målvakt än han var i GIF Sundsvall. Alltså rent, och det har jag sagt i många år. Och det är inte bara mot... Det är inte bara mot Hammarby han är bra, utan han är verkligen en bra målvakt.
Ja,
det kan vi inte... Sen har jag ingen aning om vad han har för klubbtillhörighet eller och så vidare. Jag har ingen koll på det, men jag har sett honom några matcher nu. Han är en riktigt bra målvakt. De har en riktigt bra målvakt.
Absolut. Ja. Absolut.
Och det,
det måste man ha.
Ja, absolut.
Det är en grundförutsättning för att kunna...
Ja. Men han kunde ha gått, vad fan, tog han enhandsräddning och sen är ribban och upp liksom, och han hade verkligen marginalerna med sig och han gjorde en bra match. Ja, ska vi diskutera den andra pucken då? Det här med gentleman agreement som vi pratade om.
Att det inte var skrivet något kontrakt, men det var överenskommet enligt Sundsvall att han inte skulle spela. Ja. Nu gick ju Hammarby ut med en skrivelse där de skrev att Det var överenskommet att han skulle få spela GIF Sundsvalls match mot Östersund.
Ja.
Men att de ägde frågan om han skulle få vara med i, alltså att vi, alltså att Hammarby ägde frågan om han skulle få vara med och spela, och att det var upp till tränare och så vidare, att det, liksom, det kunde de inte gå med på.
Ska vi klargöra det här lite, bara så att liksom alla hänger med. Jag menar, det är inte alla som är kanske insatta i situationen så här. Hammarby köper en spelare, låter han få spela mot Norrlands derbyt som de hade. Låter han få, för det skrivit, allting var skrivet klart när han spelade den matchen. Så Hammarby tycker jag har gjort en ganska, varit snälla i den här affären. Och det man får tillbaka då, det är liksom att han inte ska spela den här matchen. Men samtidigt så här, det var många som höjde på ögonbrynen liksom, att han, det var någon journalist som var ute, vad heter han, Sundberg, på fotbollskanalen, som vem kan lita på Hammarby, bla bla bla, allt för att få någon jävla klick, riktigt jävla, ja, skitsamma, jag vet inte vem snubben är, men det var så formulerat på så dumt sätt att jag blev liksom, jag blev besviken på grund av att han skrev som han gjorde. Dels för att jag tycker att det är trams, vi har köpt en spelare, vi har ställt honom, vi måste ju ändå liksom vara upp till tränaren om han ska spela eller inte. Det jag tycker är så här, att om det fanns en gentleman agreement, så tror inte jag på den. För att det är så här, spelarfacket för några, vad är det nu, 5 år sedan, de tog bort de här klausulerna bara för att det ställde till, för att de får, det är ju inte så här, det är ju så här att spelarna får också bonus för varje gång de spelar. Vilka, om de spelar en match så får de
matchpremier.
Så att de tog bort de här alla, och även förlånade spelare, för det var, det fortsatte ju efter det här, man köper, ja, bla bla bla, tog de bort det från lånade spelare också, på grund av att det har med bonus att göra, alltså bonussystemet, att de får,
en klubb får inte säga så här att, ja, vi lånar ut den här spelaren bara han inte spelar när vi möts,
liksom. Så han ska missa en matchbonus pengar för att de har en gentlemanna agreement. Jag tycker det känns så här. Jag tycker det känns så här. Vi säger att de har haft det, men enligt Hammarby då, så hade vi lov att de skulle äga frågan. Alltså, jag tycker det är glasklart att han skulle spela. Dels för att jag tycker att släkten är värst principen. Och de brukar göra bra ifrån sig mot för detta klubbar och så vidare. Dels så tycker jag liksom att antingen så köper man en spelare, man har betalt, allt är klart, det är upp till tränaren att bestämma.
Ja.
Så enkelt är
det. Det finns ju flera saker i det här. Det första är att vi får ju aldrig veta exakt vad som har sagts. För att Urban Hagblom säger en sak och Jingblad säger en annan. Så det får vi aldrig veta. Och därför kan vi bara spekulera.
Sen
kan
man tycka, men det gillar ju vi att göra.
Ja, absolut. Det är därför vi är här.
Jag kan spekulera mera, men jag håller mycket inom mig, kan du veta.
Vi kan släppa löst där. Men sen är det ju så här då. Det finns ju, utomlands är det här ganska vanligt att man skriver att de här, där har spelarfacken inte tagit bort de här klausulerna, framförallt inte på utlånade spelare då, att man kan spela. Men det finns ju några saker ändå som jag har inte, alltså, vad Sundberg skrev, det får stå för honom, och det är alltid att skriva saker på det man tror när det inte alla parter är hörda.
Han har ju bara gått för en sida.
Jo.
Han har ju liksom reflekterat vad en part har sagt. Alltså, han har liksom inte frågat.
Innan man skriver en sån här krönika måste man ju lyfta luren och bara ringa.
Nej, men inte om man vill att folk ska läsa och diskutera den, då är det här det perfekta. Nej, vi sitter ju här nu igen.
Ja, visst.
Men vi tänker
inte länka till den på vår sajt.
men det som är intressant här är ju andra saker, tycker jag. Vad de har sagt får vi ju aldrig veta. Om det inte finns en bandupptagning som de kan lägga ut, så är det. Men om de har sagt det, om Jingblad och Hagblad, okej, säger Jim, vi fick pruta 200 000, vi tar honom nu, han får spela Norrlandsderbyt och sen så spelar han inte mot er. De kan ju ha sagt så, vi vet ju inte.
Nej.
Om de har sagt så och han bara nollar det, för Nanne säger ju att det får du ta med Jingblad, han har inte sagt någonting till mig. Padiba ville spela, jag ville ta ut honom, jag tog ut honom. Bra. Då är det ju i så fall kommunikationen mellan Bergstrand och Ingblad som inte har funkat. Med eller utan avsikt.
Dock att Ingblad stod på infomötet i torsdag och sa att det finns ingen villkor om att
exakt,
han inte får spela.
Exakt, och det är det jag säger. Man får ju tro på vem man vill.
Ja,
eller
ja.
På ingen utav dem.
Absolut.
Och bara inse att det är ett surt konstaterande från Hagblom. Eller en skön tunnel av Ingblad på Hagblom.
I sådana fall har vi ju Sveriges bästa sportchef.
Ja, men alltså, lite grann så är det ju. För att, ja. Att det går inte, man kan ju inte hindra en spelare från arbeten. Han har nya... Alltså, om jag byter bank från Nordea till Swedbank så får ju inte de säga att han får inte jobba imorgon. Mm. Nej, men han är ju anställd hos mig. Mm. Det är klart han ska jobba för fan. Mm. Han har ju lön. Jag ska betala hans lön, klart att killen ska spela.
Ja.
Så att här får man liksom skilja på vad man vill tro och vad man vet.
Mm.
För det är en stor skillnad.
Ja, men han, Sundberg, om ni läser hans blogg sen, vilket jag inte kommer länka till. Men ni kan söka på honom på fotbollskanalen. Men grejen är så att han skriver så här... Han hänger ut liksom Hammarby som löftesbrytare. Även fast liksom jag vet att liksom Ingblad stod på informationsmötet och sa att det fanns ingen överenskommelse. Det är liksom, varför ska han stå på ett medlemsmöte? Han skulle kunna säga så här: okej, det finns ett men det är upp till en annan. Han skulle kunna köra en fuling där och säga det. Men alltså det är ingen stor sak för mig. Alltså, han på fotbollskanalen får tycka, han får sina klick och han hamnar i...
Ja, men om man jämför med så här, kan man lita på Hammarby, alltså du vet, på grund av det här. Alltså om man jämför med vissa andra klubbar, typ de vi ska möta i helgen, som betalar ut massa sign-on-bonusar via företag på Cayman Islands och till konstiga skatteparadis och så att folk hamnar i fängelse liksom. Alltså, kan man någonsin lita på IFK Göteborg?
Grejen är så här, i och med att det går inte att hindra någon att arbeta, det är liksom vad jag förstår arbetsrättslig juridik som jag absolut inte kan, men så är det ju. Har de kommit överens mellan fyra ögon om att han ska inte spela och den ena parten bara säger det för att få ner priset eller vad fan det är, men då är det så. Då får man lära sig det affärsmässiga. Det farliga är om det händer igen. Då kan man ju inte lita på den parten som förhandlar.
Men samtidigt också, man ska ju inte glömma bort att vi lät ju faktiskt honom, alltså han var en Hammarby-spelare när han signades innan det derbyt som de hade till exempel. Alltså jag tycker ju liksom oftast att vi går in med naiv inställning, vi bjuder med liksom, alltså vi försöker verkligen vara en schysst klubb. Därför tycker jag den här kritiken som har framförts känns jävligt orelevant, för att det är någonting vi har varit, alltså det är något som det är att vi har varit schyssta.
Jag tänker man dragit korsband i Norrlandsderbyt.
Ta den här matchen Södertälje till exempel, där de har någon sån här insamling för assyrier och så vidare. Vi släpper iväg spelare fast vi inte egentligen skulle, bla bla bla. Är du med? Alltså vi är ju den schyssta klubben. Därför tycker jag det känns jävligt onödigt.
Ja, men det blir så dumt, det blir jävligt dumt när man bara har den ena sidans utsago och går på den till 100%. Ja. Då kan man ju hävda vad som helst utan att höra den andra parten. Då kan man ju skapa vilka jävla rubriker som helst.
Då
blir det ju ren fabrikation egentligen. För att det är jävligt sällan, och speciellt i fotboll eller business överhuvudtaget, att den ena parten har 100% rätt och den andra bara inte fattar. Så är det ju aldrig. Alltså Hagblom är ingen dum sportchef och Mats Ingdahl har varit med länge. Det är klart, de vet ju vad de har sagt, de vet vad de har kommit överens om. Det kan ju också vara någon form av liksom bara oskyldigt. Det är ju inte ens säkert att Hagblom menade att det skulle växa ut och bli så här.
Jag tycker, ärligt talat, jag har alltid gillat Fransén till exempel. Jag tycker att han har varit rek och snubbe liksom. Han sitter på presskonferensen och säger så här: det var någon spelare de hade lånat och de har bänken av. Vänta nu, det är ju fan skillnad på låna spelare än att köpa en spelare.
Men sen är det så här också att alla säger det, att varje fotbollsmatch lever sitt eget liv. Ja. Det är ju varje affär i fotbollsvärlden också.
Ja.
Helt olika saker.
Ja.
När det handlar om en ung spelare som har blivit utlånad i det här fallet.
Jag förstår besvikelsen av att de spelade bla bla bla. Men samtidigt, alltså, jag kan ha förstått om man har gjort 3 mål. Eller förstår du?
Nej, men egentligen har det ingenting, tycker jag, med sakerna att göra. Utan vad de har sagt är en sak. Och sen om den ena har vunnit på det för att man har skydd, för att det finns inget sånt. Det går inte att hävda att en spelare inte får spela när han är det. Alltså, om det är Hammarby spelare får han spela. Så är det. Det går liksom inte att säga någonting annat.
Nej, men
om i det här fallet Mats har valt att köra en sån grej, fine. Är det så är det så, men jag tycker att det är liksom, det hamnar ur proportion alltid, ja. Och när bara en part har uttalat sig. Den sista grejen är då att Nanne är helt ovetande och bara säger till Jing att det där får du ta med Mats. Mm. Och Mats kan inte prata för att han har influensa. Mm. Då blir det så här. Okej. Okay. Och då får ju folk spelrum att faktiskt sitta och fundera på vad fan är det här? Och så växer det och så blir det, någon skriver och så blir det en massa reaktioner på det.
Sundberg, heter han så?
Mm.
Han kan bära en dumstrut, han är dum i huvudet, han kan suga min kuk, höll jag på att säga. Men det sa jag.
Veckans bonjävel i någon av fotboll.
Ja, nej, men absolut.
Ja.
Ja, nu vet jag inte vad jag gjorde. Vad är det här nu? Send error på.
Nu bara flashar upp massa felmeddelanden på Jonas dator här. Men ja. Det ser ut som den... continue. Är vi live?
Ja, vi försvann lite där. Jag vet inte, det blev någon krascha nu. Ja. Det var, jag har uppdaterat det till, men nu är vi 25 lyssnare, men det är skitsamma. I alla fall, jag tycker han är dum i huvudet. Jag tycker han gjorde allt för att hamna i klick, och han är det där klickjagande journalistiken som jag är jävligt trött på. Och han försökte göra en grej och han speglade egentligen bara en sida. Men det du pratar om, att man ska lyssna på andra sidan och så vidare, det kan man ju reflektera till jättemånga dokumentärer. Man sitter ju liksom och bara, man sätter en rubrik så här, och så bara, okej, den där pusselbiten passar in där, pusselbiten passar in där, passar in där, passar in där. Man har ingen så att man kan ringa upp. Vi låtsas nu att han hade influensa och att han låg och hade varit väldigt dålig. Vem kan du ringa då? Ja, men du kan ringa någon VD.
Inte någon, du kan ringa... han har tappat sin telefon.
Nej, men är du med? Alltså, du kan ju bara ringa och få det bekräftat. Den där telefonen. Fantastiskt. Men fantastiskt då. Men jag säger bara, man kan som journalist få tag i svar.
Det beror ju på vad du är ute efter.
Ja, precis. Men han ville bara skriva sin version. Nu tycker jag Hammarby gick ut med sin och fick en ganska stor blänkare hur det låg till.
Ja.
Och jag tycker att Hammarby gick ganska bra vinnare.
Ja, men det säger någonting att det är en no-name krönikör som drar igång på det här. Alltså, det är inte så att så här, man ser någon av de stora...
Det var inte Laul.
Nej, precis. Nej. Det är inte, alltså, grejen är så här, det är en sak att läsa en spekulerande krönika om så här, vad är det som inte står rätt till i Hammarby? Någon som kan ta en massa olika pusselbitar och sen skriva någon teoretiserande grej.
Ska jag säga vad som störde mig mest av allt? Det här kom ut mitt under matchen. Alltså, det här kom ut mitt under matchen.
Ja.
Ja.
Varför då?
Mm. Det är klart, alltså, det är för att då sitter alla...
Ja, men det var inte det som var det intressanta när två lag spelar om tre poäng. Så inte det här. Det kan komma på presskonferens med fråga i efterspelet. Men vad fan, det kom ut någon gång så här, typ i pausen. Ja. Eller innan paus till och med. Alltså, det är matchen som är intressant. Det här är någonting helt... Han spelar ju. Han kommer ju inte gå och duscha för att den jävla krönikan kommer ut. Alltså, någonstans där så liksom...
Men det är klickfiske helt enkelt.
Ja, men...
Jag tycker vi går vidare.
Ja.
Det tycker jag också. Vi sätter punkt. Men han kan dra. Se honom så sänker han. Nej, jag skojar. Nej, vi får se det.
Nu har han en ny krönika.
Jag måste veta hur han ser ut först.
Det där är rubriken. En ny krönika.
Han har byline-bild, så det är bara...
Han är i chatten. Nej, jag skojar.
Ja, jag kan ta en sån här vanlig... Jag hoppar. De var så starka, de här. Jag har druckit 100 watt, heter den. En väldigt god IPA.
Ja. Ja, 220 watt kan du ta.
Ja.
Fråga om du kan få 20.
Tack.
Ja. Okej, vi hade ett informationsmöte som du och jag var på, Billy.
Ja.
Väldigt uppfriskande.
Ja.
Man går dit med en förhoppning om att man ska få svar på alla dessa frågor. Nej, men det fanns ett litet orosmål ändå varför jag tog mig dit till informationsmöte. Det var ju för att det florerade en massa rykten och upptrissat snack inför mötet. I alla fall, vi gick på mötet på grund av att jag ville bara vara där och se till att det liksom inte skeva ur. Liksom.
Du styrde upp lite grann där, eller?
Nej, men liksom jag bara känner bara så här, fan, kom igen nu. Liksom. För man har ändå liksom läst på sociala medier liksom att ja, men informationsmöte, vi gick dit och så fick man se en så här 7 minuters video. Jag kände bara liksom så här, vad vill de döda oss eller?
Det var så, alltså grejen är så här, i grund och botten var ju en fin grej. Det var ju så här Hammarbys typ flickor 15 lag som hade gjort en musikvideo där de hade tagit Bayern var namnet och skrivit om den så att den handlade om Bayerns värdeord.
Ja.
En vers per ord. Så det var en skitlång låt och det var just det att man valde att visa videon i sin helhet.
Ja. Men de kunde ha klippt ner det.
Ett tag satt man där och undrade, kommer detta aldrig sluta? Jag menar, det var ju
ja, det var kul om de hade kört en timme.
Ja, absolut. Alltså det var superbra gjort av det här laget. Dissar inte dem, skrattar inte av dem. Utan det är mest att just den här grejen att de visar videon i sin helhet inför 300 pers som vill sitta och prata med Jingblad var nyförvärven. Och man satt där och bara kände det.
Alla bara skrek såhär, vad är ni för värme?
Detta kommer aldrig sluta.
Ja.
Men det var ett jag tyckte ändå att det var ett bra infomöte. Mm. För just i den, alltså att lägga infomötet samma dag som värmningsfönstret stänger och alla är där och är ute efter blod typ. Jag måste ändå säga så här. Tycka vad man vill om vad som sades, men hur det sades, alltså att Kindlund och Jingblad ställer sig där och tar frågorna och rätt mycket förolämpningar får man ändå säga från folk, helt rakryggat, helt sakligt, lugnt och sansat, går igenom det ena efter det andra, drog även ner ett och annat skratt med roliga kommentarer. Det är inte så jävla många föreningar liksom, det skulle kunna hända. Och jag måste ändå ge cred till Kindlund och Jingblad att de gör det. Liksom. Att de är där. Liksom.
Ska jag kontra här?
Ja, jag kör hårt.
There's fucking God! Ja. Det är deras jävla jobb. Alltså, allvarligt talat. Jag hade bytt...
Fast de behövde inte
ha... Jag hade bytt med Jingblad. Om det är någon vakant plats så finns jag där. Ni kan...
Fast de behövde inte ha infomötet. De hade kunnat lägga upp en jävla video på HTV. Frågestund, bla bla bla. Man behöver inte ställa sig själv på scen där.
Det är deras jobb att vara tillgängliga och svara på frågor på ett informationsmöte. Det tycker inte jag ska ha.
Fast det är många som inte har klarat det. Alltså så här, Kent Kachell liksom som stod och själv. Alltså du vet, det funkade inte. Alltså så här, sättet de gjorde det på var skitbra.
Ja,
de gjorde det?
Ja, ja. Okej. Okay. Du kan kräda dem. Jag kan säga så här, jag tycker att det ingår i deras, vad ska man säga, arbetsbeskrivning att kunna stå upp för när det blåser. Men däremot, jag kan tänka mig att de var lite nervösa inför mig, att jag tycker inte att det var så hemskt som alla... Jag tycker inte det var speciellt. Du vet när man står upp för en sal med 300 pers. Frågorna blir ju väldigt, vad ska man säga...
Det var fel frågor som ställdes.
Ja,
kan man tycka.
Ja, och sen så var det såna här nå-svar frågor. Men
när man ställer en fråga som är så här att jag har hört att det var ett spelarrådsmöte tidigare i vår där det här och det här sades. Vad gör ni åt det? Och då kan de svara så här, nej men något sånt möte har inte funnits, punkt, gå vidare. Alltså man kan inte ta saker på rykte liksom.
Det som jag tyckte var kanske... Jag tycker ändå det var ganska kul att de drog upp det här med ungdomarna, att det fylls på och att de har gått samman nu med både damer och herrar, eller tjejer och pojkar i ungdomslagen. Det var mycket bra grejer som sades, men de här grejerna som Jingblad svarar på, det var ju inga svar. Alltså det är ju ungefär som att prata med en politiker.
Nej, det är sant.
Man vet man.
Men det är också
deras
jobb.
Jag kommer inte få några svar på mina frågor, utan det kommer vara ett svar som ungefär, ja men det kan jag inte svara på, det är bla 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 bla. Alltså förstår jag mer. Alltså det är liksom, det ger ingenting. Det var därför jag också lämnade mötet innan, för att jag kände bara att Det spelar ingen roll vad de kommer svara. De kommer aldrig säga de här. De kommer aldrig säga rakt ut hur det ligger.
Nej, men vissa saker ska nog stanna också.
Det, ja, det, ja, men det finns ju... Ja. Det finns ju liksom taktiska... Men,
ska vi säga att chatten ger dig rätt, Ultrich? De... Jag är ensam här i vinden, men
ja, men
jag står som Kindlund på scen och bara alla emot
mig. Nej, men det man gjorde med att ha infomötet just den dagen när transferfönstret stänger och ha sin sportchef tillgänglig där, då släcker man ju alla som sitter och knappar F5 hemma på datorn nu, att det ska bli de sista minuten transfer också liksom. Man hade väl ändå inför transferfönstret sagt att det skulle hända en hel del saker, att det skulle liksom, den frustrationen hamnade ju lite grann på kant, för att han stod ju där och satt inte i någon förhandling varken att köpa eller sälja, och det var lite så. Men det är ju, jag håller med om att Hammarby har kört de här mötena ett antal år med bra utfall, det hör till.
Jag har varit på värre möten, om man säger så.
Min poäng är bara det att jag har också varit på värre möten, men ofta på grund av de som har stått där framme. Jag tycker att Kindlund och Jingblad under förutsättningen gjorde ett bra, alltså de tog saker på rätt sätt. Och det är liksom så här, man gick inte därifrån och var mer arg. Man var ju fortfarande frustrerad över så här, hur fan ska vi hänga kvar? Men man var ju inte, alltså det var inte så att man gick därifrån och bara hur kan vi få deras huvuden? Ja, jag vet inte.
Ja, men i vilket fall som helst fick vi inte liksom någon svar som vi ville ha. Vi skulle förmodligen inte, det hade inte varit rätt att förmedla någon svar. Men jag känner bara så här, ett informationsmöte utan Nanne. Men det är Nanne som står i centrum till allting. Det känns bara så här. Och sen får man höra svaret, ja men han ska fokusera på laget och prestationen, bla bla bla. Alltså, kom igen nu allihopa. Alltså vi måste ju ändå liksom säga så här. Visst, jag kan köpa det argumentet till viss del, men samtidigt så här, hade verkligen vi fått ett annat resultat om han hade ställt upp i, vad nu det var, 3 timmar, var det så, mötet. Han hade kommit in sista timmen och bara förklara läget. För det fanns massa frågor riktade till honom.
Ja, jag håller inte med, för jag tycker så här, nu ser det inte riktigt ut så till vardags eftersom det är Nanne som tar all media och det är Nanne som får kritik och det är Nanne som liksom är i centrum. Men jag tycker det är helt rätt att det är sportchefen som ska ställas till svar, för det är ändå sportchefens ansvar till slut. Liksom. Jag tror inte ett möte där man håller på att ställa frågor till Nanne om varför Khalili inte får spela liksom, en smara som får och så, alltså, så här, detaljgrejer. Alltså jag är inte säker på att det hade varit ett bättre möte.
Alltså risken är att det hamnar på vad du, vem individen som ställer frågan tycker att han ska spela istället för honom, eller
exakt
vilka byten som gjordes, exakt, i den matchen.
Men var det inte du som pratade om, men däremot, transparens, liksom att man fick en förklaring varför.
Jo exakt, men vad jag sa i förra podden var så här, Nanne är värdelös kommunikatör, alltså han är sämst på att prata med folk. Och det är helt okej för en tränare att vara sämst på att prata med folk, men då måste någon annan göra det, alltså så här, till vardags menar jag. Alltså jag menar att efter en match, det kanske är Jingblad som ska ta, inte presskonferensen, där måste väl tränaren vara med, men allt HTV, alltså så här, han måste synas i HTV efter varje jävla match, han måste vara ute och snacka. Ja men liksom, vi har ju haft antagonister här i stan som har haft olika sorters sportchefer som varit ute varenda jävla vecka i sportpressen och pratat om visioner och vad de jobbar med och bla bla bla, hit och dit, blubb blubb blubb. Du vet, alltså det måste vara någon som... jag reagerade så himla mycket på när på infomötet, när Jingblad säger det att efter senaste presskonferensen hade han varit tvungen att gå in och släta över det med spelarna, för spelarna var så arga på Nanne. Och då kände jag så här, okej, men det var ingen som pratade med supportrarna. Alltså så här, vi satt där och bara, vad fan sa han på presskonferensen? Men det var ingen som kom till oss. Alltså Jingblad var inte ute i ett HTV-klipp eller någonting och pratade med oss. Det måste ju finnas någon som är. För att vi liksom, jag menar inte att det är Nannes jobb, för Nanne är inte, alltså han är sämst på att prata.
Men det måste ju komma från, i sånt fall, från Hammarbys kommunikation.
Exakt. Exakt.
Att de känner att, nu har vi fått göra så här, då kanske är läge.
Jag tycker bara befriande den här presskonferensen. Han sa precis vad jag tyckte.
Ja, men grejen är, jag känner ju mer och mer så här, ju mindre Nanne får säga till någon, desto bättre. Låt honom prata med spelarna.
Skademinimering, ja, men det var ju ute efter. Men det är inte, du vill inte ha transparens, du vill göra locket på. Nej, men okej, jag kan... Låt gå. Ja,
men säg att vi har någon så här, säg att man signar en så här demontränare som gör allt rätt, men en så här superintrovert typ som bara pratar i tre ord i taget. Ja. Det är okej. Okay, men då måste någon annan ändå prata.
Men grejen är att Nanne själv gillar ju media, fast han säger att han inte gör det. Men han har ju också i ganska många tillfällen...
Det är lite som Göran Persson.
lite grann yppat att han använder media. Man kan använda media för han vet att spelarna följer med. Och fast den spelarna säger att de läser aldrig betygen de får. Eller. Men Nanne själv vet ju att det han säger på presskonferensen, det kommer vevas i interna kanaler. Det kommer ut på fotbollskanalen. Det är liksom så. Det kommer stå i riksmedia det han säger. Och när han säger saker, han är ingen dumstrut som kastar ut sig en massa saker i affekt. Han är den enda som är lugn efter en dålig insats eller en förlust. Och tar fram en bok och läser någon munk som har sålt någon Ferrari. Eller, men alltså, han är den enda som har vilopuls överhuvudtaget på matchdag.
Visst.
Så allt han säger det har ju någonstans ett syfte. Och när han säger som han säger på den här presskonferensen, när han i princip sågar det han har själv värvat ihop och säger till styrelsen att jag har fått köpa för dåliga spelare. Han vill ju kommunicera någonting. Antingen så är det tryck uppåt, tryck neråt eller tryck utåt. Kanske tryck åt alla håll.
Ja.
Så det är liksom ingen slump att han säger.
Nej.
Det hade varit värre om det var jag som hade suttit där som är skogstok efter en fotbollsmatch som inte har varit bra och med tränarlaget och kan slänga ur sig vilka jävla gloser som helst.
Mm.
Då kan det bli stökigt. Men här, det är ju inte hans första presskonferens.
Nej.
Och det är inte den första och inte den sista presskonferensen där han säger saker som är både rubrikvänliga och som har en jävligt tydlig ton i vad han vill förmedla.
Exakt.
Han är skicklig.
Men jag tror att hans politik, alltså den grejen, alltså så här moving pieces on the board, kanske inte funkar i en klubb som Hammarby på samma sätt som det gör exempelvis Kalmar eller någon annanstans. Att liksom...
Då är det 2,5 år som... som har passerat revy då. Men så kan det vara. Du kan ha helt rätt med tanke på att resultaten inte kommer liksom.
Du vet, nu börjar vi spåra ur det här. Det börjar bli för långt program. Vi måste nästan avsluta. Men
To be continued.
Jag skulle bara vilja säga en grej till angående infomötet. Jingblad sa så här: vi hade spår på tre, för innan så sa ju Kindlund, vi ska värva 3 stycken klassspelare. Jingblad säger så här: vi var väldigt nära 3 stycken, men klubbarna satte stopp för det. De vill komma till Hammarby, det går inte, klubbarna, vi kunde inte komma överens med klubbarna, men de är aktuella i nästa fönster. Och då var det många som liksom, jag också, himlade med ögonen och sa, då kanske vi spelar i Superettan och så vidare. Och för att få lite perspektiv så smsade jag en bekant som är en stor vän av sportchefer och av liksom den sortens... och frågade, är det här bra sportchefande? Liksom. Och vad han menar på var så här att om ni hänger kvar, landar de där spelarna i nästa fönster och det går skitbra nästa år, hur ser historien ut då? Hur skriver man historien? Och det där, det är lite svårare, för jag är ju kortsiktig, alltså jag vill ju hänga kvar i Allsvenskan, jag vill liksom... Jag får panik när jag ser hur vissa liksom djurarter i vår stad har skött sillen liksom jämfört med oss. Och bara såhär, fan, det här kommer gå åt helvete. Men alltså, om man vill sätta i perspektiv så, att säga ja, fan, alltså det kanske är för tidigt att döma det. Även om jag tycker att det finns ingenting som talar för.
Att men att säga så är ju det han ska säga, naturligtvis. Självklart, han måste säga det och köpa sig lite tid, och det kanske är 100% sant, men ingen tror ju det förrän det händer.
Nej.
Vi ska väl avsluta med att säga att vi ska möta Göteborg.
Fy fan.
Utan Padibba,
utan Smärrason, vilket är en win-win.
Khalili startar. Alex startar.
Ja. Vad känner vi inför den matchen? Jag såg dem mot Djurgården. Ungefär samma sak. bjöd på 3 mål.
Det gör de ju inte igen. De kommer ju komma att vara skitbra mot oss.
Ja.
Göteborg spelar på torsdag, Europa League kval.
Ja, vi spelar mot... Nej, det är nästa vecka. Mm. Det är mellan
matchen
är,
matchen är på söndag.
Gamla Uppsala möter vi. Men, skitsamma. Men vad tror vi om den matchen då? Alltså, 20 000 sålda redan. Man blir ju mindblower varje gång man hör det. Men så är det.
Mm.
Jag tror att det kommer bli ganska bra drag. Och jag tror att... Alltså det är ju, alltså jag är ju sådär så att jag känner att liksom att här mot Göteborg brukar vi ändå kunna bjuda till, men ofta så förlorar vi. Men
jag tror inte på vinst. Alltså Göteborg är sånt jävla spöke.
Ja,
tyvärr.
Ja. Ingen, men det är värre borta alltså. Hemma känns det ändå som att vi har tagit rätt hyfsat. Om jag får en känsla så känns det som ändå som att vi skulle kunna kriga till oss en poäng.
Konstgräset är bra för Hammarby i det här läget. Mm. Lite slitna Göteborgsspelare. De kommer ju gå definitivt all in på torsdag när de måste nästan nå Europaspel, för att den klubbens ekonomi är ju
men Göteborg har inte spelat, alltså de har inte spelat stabilt. Alltså, det känns som det är läge nu liksom att
deras trupp är inte nog bred för att spela så mycket matcher som de gör. De åker på lite skador, de har sålt Alessami och de ska in i någon ny vänsterback och
det finns
saker att göra på Göteborg utan tvivel. Det är lite trist att Padiba är avstängd, för att just omställningarna där på och på den kanten där Emil Salomon som kommer att spela högerback som går jättemycket, så finns det ju omställningslägen som det bara ropar om det. Jag tror att det kommer att handla ingen jag är inte uppfunnen i hjulet, men det kommer att handla jättemycket om de fasta situationerna.
Vi har ett ganska tufft program just nu.
Ja,
jag satt och kollade lite, man blir lite så här. Nu har vi haft våran easy streak här med Gävle borta, vi har haft liksom Kalmar hemma, vi har haft Sundsvall borta. Håller det här spelet för Göteborg? Ja, men det ska bli intressant att se. Verkligen, alltså.
Jag tror att
till exempel att derbyt mot AIK som är efter, jag tror att det kommer bli ganska avgörande för liksom om den här spelet, den nya, vad ska jag säga, återgå till
spelidén.
Hur den håller. Jag tror inte att det blir några 3-0 mot AIK.
Nej, jag håller spelet mot AFC i kval.
Nej, men
du är inne där och spår. Jag vill ju helst slippa dem. Men
jag tror så här, det behövs 3 eller 4 vinster för att slippa kvalet.
Ja.
Jag tror att det sättet Hammarby spelar på kommer passa bra mot bättre lag, om man får säga så. När man har alla spelare tillgängliga.
Slipper vara spelförande.
Ja. Och försvarsspelet har blivit väldigt mycket bättre. De har mått väldigt mycket bättre av att spela som man gör nu. Det kommer ge poäng. Det kommer kanske inte vara så vackert, men det är skitsamma i det här läget. Matchen mot Göteborg är en sån... Det är en svår match, för IFK Göteborg är ett bra lag. Men samtidigt så i det läge de är med dubbelmöte mot Karabakh i Europa League, där de har fokus, så är de är lite för långt från att kunna vinna guld också.
Ja.
Alltså där har de tappat lite för mycket.
Ja.
Jag tror inte de ens kommer vara med i guldstrid. Jag trodde det innan. Jag tror att det kommer kunna gå att ta poäng om Hammarby gör en riktigt bra match. Sen så får de ju fnula på hur de ska ta de poängen. Och det får ju se ut hur fan det vill. Liksom. Man saknar lite spelare då. Men jag tror nog att Hammarby kan ta en poäng mot IFK Göteborg. Och dessutom är det faktiskt så att det här är lite... Jag förenklar lite. Men det spelet man spelar nu är mindre kraftödande än det man har spelat innan. Det vill säga de här tuffa matcherna är inte lika tuffa när man inte spelar med så hög press som man gör. Man ligger lite lägre, man springer lite mindre utan boll. Och det är mindre hemspring.
Det är som vanligt när vi har dig här i podden. Det drar iväg och det blir väldigt långa utlägg och så vidare.
Ja, du,
men en sak som jag vet många har reflekterat över. Jag har reflekterat över det tidigare podden. Sen ska vi avsluta det här. Men det är det här. Vi pratar om våran fysik. Att vi ska i sista 15, bla bla bla. där har vi verkligen failat. Och det är någon morot som vi måste verkligen pusha för. Jag tycker inte de ser svagare ut än oss. Jag tycker inte de ser klenare ut än oss, utan tvärtom. Jag tycker vi kroknar sista 15. Och det är någonting som vi måste reflektera över mot matchen mot Göteborg igen.
Jag vill säga så här då, utan att veta exakt upplägget, utan att veta, jag har ju förstått ungefär vad det handlar om, liksom här med gruvan och hårda veckor och sånt. Jag tror att det passar en viss typ av spelare i en viss typ av ålder. Jag tror inte att Hammarby har den typen av spelare och inte den typen av ålder för att den här typen av träning ska ge fullt utslag. Jag tror att den är jättebra, men jag tror inte att den funkar.
Men det måste vara på unga, lovande spelare.
Återhämtningen på äldre spelare är
lite längre. Ja, det vet jag själv när du är ute och springer.
Det vet jag själv.
Du behöver minst två bira och...
Oh my god. Ja. Så är det.
Ja. En shoutout till basket. Jag har fått lite mess här att jag ska... De söker samarbete sen om det genererar någonting att folk har stått ut i 1,28 och hört det här, så ska vi ta det först i podden nästa gång. Men de söker samarbete, för de håller på att bygga någonting stort. Får vi se om vi behöver en till sektion eller...
Basketpodden.
Men basket är stort i Grekland. Och vi gillar ju Panathinaikos.
Eller hur? Och Souvlaki.
Ja, men vi hörs innan vi blir för fulla.
Ja. Tjo bre!
Ja, tjo bre, vi hörs.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.